بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بهذا العلم وجعله حجة لنا ولا علينا، آمين يا رب العالمين. في فتشتر تغيينهم بلوغ المرام أو الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ويقوم تفرام تيل حديثنا أمة خليا منن det är hadith 57 i översättningen. Vem läser alla tre hadither? Ja. Varsågod. Samilla.
Talha ibn Musarrif via sin far, från hans far radiyallahu anhuma, berättade: jag såg Allah sända bud sallallahu alaihi wasallam skilja mellan sköljandet av munnen och att snitta näsan. Abu Dawud med en svag kedja. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sa angående profetens sallallahu alaihi wasallam wudu: därefter skedde han munnen och snöt näsan tre gånger. Han skedde munnen och snöt näsan med samma hand som han tog vatten med. Abu Dawud och An-Nasa'i. 59. Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu sa angående profetens sallallahu alaihi wasallam wudu: därefter förde han in sin hand och sköljde både munnen och snöt näsan med en hand med vatten tre gånger. Muttafaqun alayh.
Ahsant. Tayyib. De här tre haditherna handlar om samma ämne, och det är hur man ska skölja munnen och näsan. Och vi nämnde ju innan att den korrekta åsikten är att det är wajib att skölja munnen och näsan i wudu. Medan vissa ulemaer sa att det är sunna, så sa vi den korrekta åsikten att det är wajib, då profeten al-islam har beordrat att om ni gör wudu, skölj munnen. Om ni gör wudu, skölj näsan. Vilket tyder på att det är obligatoriskt. Och det finns ingen hadith som nämner att Rasulullah al-islam gjorde wudu utan att skölja munnen och näsan. Okej? Okay. Den första hadithen här är svag. Den är inte autentisk. Vad är första hadithens innebörd? Det är att du gör som många gör, att de tar vatten i handen och för in vattnet i munnen och sköljer munnen. Sen tar de nytt vatten och för in vattnet i näsan. Okej? Okay? Och repeterar det här tre gånger, vilket blir att de tar vatten sex gånger i handen. Eller hur? Tre gånger till munnen och tre gånger till näsan. Okej? Okay? Den här hadithen är svag. Men vi kommer komma till att det finns en hadith som bevisar inshallah samma sak senare. Den andra hadithen och den tredje hadithen. Den tredje hadithen är autentisk, utan tvivel. Hadith Abdullah ibn Zayd, som finns i Bukhari Muslim. Vilket är det mest autentiska sättet att göra på? Det är att du tar vatten i handen och sköljer både munnen och näsan med det här vattnet. Så att du delar vattnet i handen mellan munnen och näsan. Vilket då innebär att om du sköljer dem tre gånger så tar du bara tre handfullar med vatten. Okej? Okay? Nå. Den första hadithen, att det som de då säger att skilja, att ta enskilt vatten till munnen och enskilt vatten till näsan. Det här är någonting som många av ulema håller att vara rekommenderat. Som al-Hanafiya och akthar al-fuqaha mina shafi'iyya, de flesta av dem lärda från Imam Shafi'is madhab. Och det är också en riwaya från Imam Malik, yani det berättas som en av hans åsikter. Wa riwaya an Imam Ahmed, och berättas också vara en av Imam Ahmeds åsikter. Ja. Det andra sättet, den andra hadithen var lite, Allah, om jag översatt den korrekt här, för att den kan förstås som att du tar vatten med handen. Och det här nämner många ulema, lyssna. Du tar vatten med handen och du sköljer munnen och näsan tre gånger med det här vattnet. En handfull med vatten använder du till att skölja munnen och näsan tre gånger. Det kan tolkas på det sättet, hadithen. Men Allahu alam, det verkar vara väldigt svårt att ha så här lite vatten, gärna varför plats mindre än en deciliter, ska du skölja munnen och näsan med 3 gånger. Och Allahu alam, vad som verkar vara mer korrekt, som Sheikh Abdul Mussin nämner och vissa ulema, är att andra hadithen har samma innebörd som tredje hadithen. Att man då använder en handfull till munnen och näsan. Taib, att det är det mest korrekta sättet att göra detta på. Hadith Abdullah ibn Zaid, att profeten a.s. sköljde munnen och näsan 3 gånger med 3 handfulla. Yani han delade vattnet i handen mellan munnen och näsan. Och det här är åsikten av Shafi'i fil jadid. Ja, fil jadid. Vi nämnde första åsikten att den också hålls eller tillskrivs Imam Shafi'i. Men Imam Shafi'i, när man pratar om hans madhab, så brukar man säga fil qadim wal jadid. Den gamla och den nya skolan. Imam Shafi'i, när han flyttade till Egypten, lärde sig och utvecklade sig som alla mashallah imamer, fortsätter att studera och lär sig nya saker, ändrade vissa av sina åsikter. Så de senare åsikterna kallas då för de nya åsikterna. Och det är då självklart de som med rätt tillskrivs Imam Shafi'i och inte den åsikten han har lämnat. Det är inte den åsikten man tillskriver honom, utan då säger man fil qadim. Hans gamla åsikt var si och så, och hans nya åsikt är si och så. Och det är också en riwaya från Imam Malik som Al-Qadi Iyad nämner. Det tillskrivs också Imam Malik här återigen. Och även en riwaya från Imam Ahmed. Nassa alayha. Naam. Al-Athram säger att jag hörde Abu Abdullah, yani Imam Ahmed, frågas vad är mer älskvärt hos dig? Att göra madmada och istinshaq, yani skölja munnen med enskilda, alltså för sig själv, munnen för sig själv och näsan för sig själv, eller att göra det med en och samma näve? Då så sa han bi ghurfatin wahida, yani att dela på handen mellan munnen och näsan. Det var den åsikten som då Allah alam Imam Ahmed höll. Och det är också den åsikt som Imam Nawawi håller att vara mest korrekt. Det nämns också här från Ibn Mulaqqin, nämner från Ali, Abu Ali Ibn Sakan i hans hadithbok, att man såg Ali Ibn Abi Talib och Uthman Ibn Affan göra wudu. Thalathan, thalathan. De tvättade varje kroppsdel 3 gånger. Och de särskilde al-madmada och från al-istinshaq. Och så sa de, så här har vi sett Rasulullah sallallahu alaihi wasallam göra wudu. Yani, som den första. Att de tar vatten till munnen och sen vatten till näsan. Nytt vatten till näsan. Och det här hålls då att vara autentisk enligt vissa imamer. Och det berättas också att man frågade Ibn Abi Mulaika om wudu, och då så sa han, jag såg Uthman Ibn Affan fråga om wudu, och han kallade på vatten och man hämtade vatten till honom. Han tvättade höger handen och sen förde han in vatten och sköljde munnen 3 gånger, och sen sköljde han näsan 3 gånger. Och det här förstår man också av att han skilde på dem. Och sen nämner här As-San'ani, Imam As-San'ani, vet vem han var? Han var en lärd man som levde i Yemen, som har skrivit den kända boken Subul Salam, förklaringen på Bulugh al-Maram. En väldigt bra bok som Sheikh Albani också har fotnoter på. Imam As-San'ani. Och han levde inte för, det var inte så länge sedan, typ 200-300 år sedan. Han säger här i förklaringen på dessa hadither Nou, hur ska vi ena mellan dessa hadither? Han säger ett tahir, att du får välja. Wa anna al-kullu sunna, och att alla dessa sätt att utföra dem på är sunna, trots att de riwaya, de hadither som nämner att man enar, delar vattnet i handen mellan munnen och näsan, är mer autentiska. Så kan man ändå inte neka haditherna att särskilja mellan dem. Så man har valet att utföra på båda sätt. Yani båda sätt är korrekta. Och de fyra madhab är också på åsikten att det är rekommenderat att föra in vatten i munnen och näsan med höger handen. Och att sen snyta ut vattnet med vänster handen. Okej. Man använder höger handen till att föra in vatten i munnen och näsan. Och använder vänster handen för att snyta ut det från näsan. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Taib. Irfa sautak.
Anas radiyallahu anhu sa, profeten sallallahu alaihi wasallam såg en man som hade kvar en liten del av foten motsvarande storleken av en nagel som vatten inte hade nått från farmen. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa, gå tillbaka och gör wudu ordentligt. Abu Dawud och Nasa'i.
Ja. Denna hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, att Rasulullah alaihi wasallam såg den här mannen. Och det sägs att det här var år 9. Och det här var vid Salat al-Fajr. Och vid slaget... Nej, afan. Det är en annan hadith, jag blandar ihop. Nej, profeten al-Islam såg den här mannen som då hade gjort wudu, men en liten del av hans fot var torr och hade då inte blivit blöt. Så Rasulullah alaihissalam säger till mannen att gå tillbaka och att göra om sin wudu. Och inshallah, den korrekta åsikten är att denna hadith är sahih, den är autentisk. Och det har berättats liknande hadither att profeten alaihissalam sa till mannen, irji fa ahsin wudu'ak, gå tillbaka och förnya eller och yani utför din wudu på ett korrekt sätt. Och i vissa hadither att han sa till mannen, gör om din wudu och gör om din salah. Att han såg mannen i bönen igen. Han sa till honom, gör om din wudu och gör om din salah. Och man frågade Imam Ahmed om denna hadith och han sa att dess kedja är autentisk. Ja. Här irji fa ahsin wudu'ak, gå tillbaka och fullborda din wudu. Fullborda din wudu kan betyda två saker. Vissa lärare säger gå tillbaka och tvätta foten. Okej, okay, då har du fullbordat din wudu. Medan andra ulema säger gå tillbaka och gör om din wudu. Okej, okay, gå tillbaka och gör om din wudu. Och Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi, en av de stora ulema från Salaf, han sa att det här är det som verkar vara mest korrekt, som man förstår från hadithen. Som det berättas i vissa riwaya på hadithen, då han sa, han beordrade honom att göra om sin wudu och sin salah. Så det står klart och tydligt, inte bara fullborda din wudu, utan gör om din wudu, som det nämns i vissa riwaya. Ja. Taib. Vad lär vi oss från denna hadith? Vi lär oss från denna hadith att man måste täcka eller man måste blöta ner alla kroppsdelar i wudu. Att alla kroppsdelar som nämns måste bli blöta. Måste omfattas av vatten. Och att den som lämnar en del av de kroppsdelar som ska tvättas, även om det är lite, så är hans wudu inkorrekt. Okej? Okay? Jätteviktigt, det kallas på arabiska för isti'ab. Att alla kroppsdelarna omfattas. Alltså man kan inte fuska. hoppar över ena handen, hoppar över armbågarna, hoppar över sina hälar och liknande. Utan allting ska tvättas. Ja. Och beviset är ju tydligt att profeten al-Islam såg den här mannen som hade en liten yani, bit av en nagel, vad kan det vara, en centimeter, som var torr på foten. Och han sa till honom, gå och gör om din wudu. Och då säger ulema, om det här gäller foten, gäller det också de andra kroppsdelarna. Och när profeten al-Islam såg vissa som inte tvättat sina fötter korrekt, så sa han till dem, wailun lil aqabi minan nar. Och fi lafdin, asbighul wudu, fullborda eran wudu, fa inna abul qasim qala wailun lil aqabi minan nar. Naam. Vissa hade inte tvättat sina hälar riktigt. De hade, och då säger ulema, för att foten är det sista och ibland ganska jobbigt att tvätta, man måste böja sig och så vidare, så att det kanske är där man tar lättast på att tvätta. Så att de hade inte tvättat sina hälar, och då skrek profeten, eller ropade ut och kritiserade dem och sa, wail, yani straff till de hälarna som kommer att vara i elden. Ve till de hälar som är i elden. Yani, och hälar betyder här yani personen. Personen som fuskar med sin wudu hamnar i elden. Och så spelar det ingen roll vilken kroppsdel det är. Så det här tyder på att alla kroppsdelarna måste blötas ner i ens wudu. Vilket för oss till nästa punkt. Om alla de här kroppsdelarna, ansiktet, armarna, händerna och fötterna, måste blötas ner helt och hållet, så förstår man av hadithen att man då måste avlägsna vad som hindrar vatten från att nå huden. För om du har någonting på huden som hindrar vatten från att nå, så har du inte fullbordat din wudu. Och då är du som den här mannen som hade en liten del av kroppen som var torr, och han blev beordrad att göra om sin wudu och att göra om sin salah. Som en person har torkad deg till exempel på huden, han har målarfärg, spackel, eller som vissa kvinnor har nagellack och tjockt smink som är vattenavvisande, så måste de avlägsna det innan de gör wudu. Jätteviktigt. För att till exempel nagellack, alla säger att vi ska tvätta händerna upp till armbågarna, och från händerna är naglarna. Naglarna måste bli blöta. Och när du har nagellack så når inte vattnet under nagellacken. Taib. Och då blir ens persons wudu ogiltig. Och inte som vissa säger. De säger, de gör qiyas. De säger, men jag hade wudu när jag satte på mig nagellack, så jag kan stryka över naglarna. Mashallah, det här. Fiqh 2000. Ja. Alla mustan. Utan det måste tvättas. Och sen, de säger att det har kommit en ny nagellack som är vatten tränger igenom, och om det stämmer så får man ha den. Det är som henna till exempel, vatten går igenom, då får man ha den. Och det är då på förutsättning av att vattnet går igenom. Det är ingenting som jag känner till, men jag har bara sett reklam för den här nagellacken, och om det är som de säger så är den okej. Men den andra nagellacken, nej. Den måste man avlägsna. Taib. Hadithen används också som ett bevis på ishtirat al-muwala, att man måste utföra wudu i ordning. Eller afwan, inte i ordning, man måste göra wudu i följd, oavbrutet. Ordning nämnde vi förra lektion. Att börja med det alla börjar med. Den här hadithen talar om ett annat av wudus villkor, vilket är att wudun utförs oavbrutet. Det vill säga, du kan inte gå in i toaletten, tvätta händerna, skölja munnen, näsan, ansiktet och sen gå ut, laga mat 2 minuter och sen komma tillbaka och tvätta armarna och sen fötterna. Så kan du inte göra, för då har du inte gjort al-muwala. Du har inte gjort wudu i följd, alltså oavbrutet. Och vad är beviset på det hadithen? Hur kan man förstå det från denna hadith? Ja, uqala, ayo. Han sa gå tillbaka, men vad är beviset?
Att han skulle
börja om. Om el-måla inte skulle vara ett villkor, då skulle det räcka med att han går tillbaka och tvättar den delen av foten. Men han sa ställt gör om din wudu. Helt och hållet. Vilket tyder på att wudu måste då göras oavbrutet. Vad menas med att wudu ska göras i följd och oavbrutet? De flesta fuqaha säger det innebär att kroppsdelen innan inte hinner torka. Yani, du tvättar ansiktet och sen ska du tvätta armarna. Ansiktet ska inte hinna torka innan du börjar tvätta armarna. Då har det gått för lång tid innan du börjar tvätta armarna. Okej? Men med undantag. Det vill säga om det skulle vara kokett. Du befinner dig i Saudiarabien, i öknen och det är 50 grader varmt. Okej? Du gör vadå? Du tvättar ansiktet. Bör du ta bort händerna, det torkar. Ja, ni på en sekund torkar. Ska vi se din wudu blir ogiltig? Nej. För då du kan inte göra någonting åt saken. Då är det adi. Det är helt okej. Okej? Så att du tvättar då och sen tvättar du armarna. Det här såg vi själv ibland. Saudi, du kunde ha blöt såb, du går upp på mindre än en minut när du är torr. Glöm torktumlare i Saudiarabien. Du hänger ut kläderna och bismillah, de blir torra direkt igen. Så att, yani, vad som menas då är el-mu'tad. Du utför wudu som vanligt. Och det ska inte hinna torka. Okay? Men om det torkar på grund av stark hetta så är det lugnt. Eller ulema nämner också att du blir upptagen med någonting som är relaterat till wudu. Taib, till exempel att du då tvättar ditt ansikte och sen armarna, men du har lite vatten och du är upptagen med att gnugga till exempel. Ta lite längre tid. Det är okej. Eller att du är upptagen med att ta bort någonting som sitter på huden. Du tar bort lite målarfärg och det tar en halv minut eller någonting. Det är okej. För det är fortfarande, du gör fortfarande wudu. Fortfarande relaterad till din wudu. Eller takhlil al-lahya. Att du efter tvättat ansiktet står i 10-20 sekunder och fixar yani, skägget. För in vatten i skägget och så vidare. Allt det här är okej. Eller de säger till exempel att du gör wudu under en kran, vattnet stoppas, kommer in med vatten och du måste gå till en annan kran. Ja, kanske måste gå till köket och så vidare. Det här är okej. Det här avbrottet är okej för det är relaterat till din wudu. Det är inte ett avbrott som du har avsett. Ja. Taib. El-Mu'la, att göra wudu oavbrutet. Där har ulema tre stycken åsikter. Den första åsikten är att det är wajib mutlaqan. Det är ett måste. Och det här är åsikten av Imam Ahmed. Och det är också åsikten av Imam Al-Auza'i. Och en riwaya från Ish-Shafi'i. Och huwa qawluhu al-qadim i hans gamla madhab. Och enligt denna åsikt, om en person skulle glömma bort el-muwala, den här kontinuiteten, och bli upptagen med någonting annat, så är hans wudu ogiltig. Okej? Okay? Enligt den här åsikten så blir hans wudu ogiltig. Den andra åsikten är att el-muwala är sunna och inte wajib. Och det här är åsikten av Abu Hanifa och en riwaya från Imam Ahmed. Och det är den nya åsikten av Imam Shafi'i och åsikten av Zahiriya. Och den tredje åsikten är att el-muwala är obligatoriskt så länge man minns det och har möjligheten att göra det. Men om en person glömmer eller har en udhur, en ursäkt som avbryter hans wudu, så är han ursäktad. Och det här är åsikten av Imam Malik. Och den åsikten som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah har valt. Och alla åsikten att det är wajib att göra wudu oavbrutet verkar vara det mest korrekta, baserat på versen i Koranen, versen om wudu, där Allah nämner wudu, att den görs i följd och i ordning. Och det är en dyrkan. Och en dyrkan ska inte avbrytas på mitten. Samma sak som salat. Kan du göra en halv bön och sen gå in i köket och sen komma tillbaka och fortsätta be? Nej. Och samma sak med wudu. Det är en dyrkan som ska sitta ihop. Den ska inte avbrytas. Och de nämner också alla hadither som beskriver profetens wudu alayhi salam. Beskriver att han gjorde wudu oavbrutet. Taib, vilket också är ett bevis på att den måste göras oavbrutet. Och hadithen som vi nu går igenom, som är bland de starkaste bevisen, då mannen hade en torr del av fot på foten och profeten al-Islam beordrade honom att göra om sin wudu. Och om det inte var wajib, det var bara sunna, så skulle han säga till honom, gå och tvätta din fot. Okej? Men då säger de att han sa till honom, gå och gör om din wudu för att sätta honom på plats. Inte för att han måste. Men den förklaringen kräver bevis. Okej? Utan han sa i andra hadithen, gör om din wudu. Så att det är inshallah det som är det korrekta. Nej. Men om en person som nämns i tredje åsikten skulle glömma bort och bli upptagen under sin wudu och avbryta den med någonting, eller vattnet skulle liksom stanna och han kan inte fortsätta göra sin wudu, så är han då enligt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och Imam Malik ursäktad, baserat på hadithen att Allah har förlåtit min umma för de misstag som de gör, det de gör av glömska och det de tvingas till. Nej. Det är också en annan faida från hadithen som vi lär oss. Och det är att om du ser din broder göra ett misstag, så rätta honom och ge honom råd. Vänta inte, utan säg till honom, akhi, så här gör man inte wudu. Så här kan du inte be. Gör om din wudu. Be korrekt. Profeten al-Islam sa till mannen direkt, vänta dig inte och sa inte han är jahil, han är ursäktad, utan det rättade mannen direkt på plats. Nej. Och vissa ulema nämner också här en faida, att denna hadith bevisar att det är rekommenderat att om man har klocka eller ring på sig och inte tar av dem under sin wudu, att man åtminstone rör på dem så att vatten kommer in under, så att vatten då omfattar alla kroppsdelar. Det är också ett fel att en person har ring eller klocka och så gör han wudu bara över ringen eller över klockan och det är torrt under. Då omfattas han också av denna hadith, att hans wudu blir ogiltig. Så om han rör på ringen så kommer det in vatten, eller rör på klockan eller öppnar klockan eller tar av klockan, så kommer vatten då in under inshallah ta'ala. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Jag har läst. Lala. Var finns hadithen? Det där är fotnoten, eller? Det är inte hadithen. Du ska inte läsa fotnoten. Om jag säger till dig läsa, du läser bara hadithen. Fotnoten är för dig. Okej? Okay? Naam. Muttafaqun alayh. Bukhari muslim. Ahsant. Taib. Den här hadithen är relaterad till vad vi talade om innan, att profeten alaihissalam gjorde wudu med thuluthay mudd. Kommer ni ihåg den hadithen? Han gjorde wudu med 2/3 av en mudd och han gnuggade in vattnet i huden. Och då säger ulema att det skulle vara mer passande om Ibn Hajar nämnde den här hadithen tillsammans med den. Eller han yani, nämner yani, hadithen tillsammans i alla fall, för de är relaterade. De handlar om vattenmängden som profeten a.s. använde i wudu. Tayyib. Profeten a.s. brukade göra wudu med en mudd och ghusl med en sa. Kommer ni ihåg dessa mått? Hur mycket är en sa?
Det är
4 amdad. Och i liter, hur mycket är en sa?
En mudd var 50 liter, sa vi.
Nej. Det sa vi inte alls det.
Jo,
jag ska. Nej. Det var thuluthay mudd. 2/3 av en mudd var 1/2 liter.
3 liter,
sa jag. 3 liter, ahsant. En sa är 3 liter. Och därför i Ramadan betalar man zakat al-fitr, en sa med ris. Ungefär 3 kilo ris. Okay. Och en sa är då 3 liter eller 3 kilo. Sen är det ju beroende på vad. Alltså, en sa med dadlar är inte som en sa med någonting annat som kanske är lättare, som vete eller någonting sånt. Utan, ja, ni, det väger ju olika beroende på hur tungt spannmålet är. Men vatten till exempel. En sa med vatten är ungefär 3 kilo eller 3 liter. Okej. Okay. Och en sa är 4 mudd. Mudd, plural på ordet mudd, är amdad. 4 amdad. Och en mudd är att du fyller händerna så här. Du sätter ihop dina 2 händer. Okej, okay, som du gör när du ska ha vatten till exempel. Sätter ihop dina 2 händer. Där fylls en mudd ungefär 750 gram. 7,5 deciliter. Okej. Okay. Så 4 sådana blir 3 liter. Eller hur? 750 gånger 4 blir då 3 liter. Taib. Så profeten al-Islam brukade göra wudu med vad? En mudd. Yani 7,5 deciliter. Mindre än 3/4 av en liter. Och han brukade göra ghusl med en sa. Yani 3 liter. Eller 5 amdad, 3,75 liter. Taib. Så den här hadith bevisar att det är rekommenderat att använda yani, mindre vatten när man gör wudu. Att inte slösa med vatten när man gör wudu. Och majoriteten av ulema håller det vara makro. Yani ogillat att slösa med vatten under ens wudu. Karahiyat tenzi. Ja. Men om vattnet är till exempel waqf och avsett till flera personer, då kan det bli haram att slösa. Till exempel, vi har inget vatten och jag hämtar en dunk med 5 liter vatten. Jag säger, ni får göra wudu med det här vattnet. Det är en gåva från mig. Och en broder, mashallah, han använder 1/2 dunken. Halal eller haram?
Haram.
Taib, det är inte tillåtet då. Men annars, vi har kranen och du kanske använder 2 liter vatten när du gör wudu. Eller 3 liter eller 4 liter. Det blir makro. Okay? Men samtidigt säger ulema att det har inte nämnts någon specifik gräns. Det här är ungefärligt hur mycket vatten profeten använde, alaihi salam. För det nämns 2/3 av en mudd, en mudd och liknande. Så det är inte specifikt att man måste använda det här måttet, utan det kan vara lite mer, men i alla fall man håller sig borta från att slösa. Det är bara det som är som att stå och duscha en timme liksom. Det är slöseri på vatten. Det är takalluf. Och speciellt om man gör det av religiösa skäl, då säger Ibn Taymiyyah att det är en bidda. En person som gör på det här sättet. Han tror att ghusl, man måste göra wudu en timme, duscha en timme, duscha en halvtimme, duscha 20 minuter för att hela kroppen ska bli blöt. Då blir det en bidda. Profeten som gör ghusl med 3 liter vatten. 3 liter vatten, inte ens en hink, eller hur? Subhanallah. Så att det som räcker för honom räcker för oss. Så att man kan använda lite extra, men det här överdriften, det ska man undvika. Och vi nämnde ju hadithen där Rasulullah alaihissalam sa att det kommer att komma ett folk efter mig från denna umma som överdriver i wudu och i renlighet. Och hadithen finns i Ahmed. Det kommer att komma ett folk innan domedagen från denna umma som överdriver i wudu och i dua. Eller afan, de överdriver i renlighet. Det här med att duscha en timme och stå och skrubba sig 24-7 och ha massa produkter. Det är helt överdrivet. Och samma sak, de överdriver i dua. Det är massa takalluf i sin dua. Taib, sista hadithen för idag. Vem läser? Fråga efter. Vem läser sista hadithen i detta kapitel? Hadith Umar. Harun har inte läst.
Umar radiallahu an sa Allahs Nabi sallallahu alaihi wa sallam sa, om någon av er tvagar sig på ett korrekt sätt och sedan säger, jag vittnar att det inte finns någon värdyrkan utom Allah, ingen lika har han vid sin sida, och att Muhammad är Allahs tjänare och sändebud, så kommer paradisets åtta portar öppnas åt honom. Han får träda in genom vilken av dem han vill. Muslim.
Och Tirmidhi?
Och Tirmidhi nämner hadithen med tillägget, å Allah, låt mig tillhöra det som ständigt återvänder i ånger, det som ständigt renar sig.
Ahsant. Taib. Hadith Umar radiyallahu anhu. Och det här är första hadithen från Umar i denna bok. Och Umar, vad är hans kunja? Abu Hafs. Umar ibn al-Khattab, ibn al-Nufail, ibn Abd al-Uzza, al-Qurashi, al-Adawi, Amir al-Mu'minin, wa thani khulafa hadihi al-umma. Och han var från de nobla i Quraysh. Och han blev muslim år 5 hijri. Och när han blev muslim, eller afan, han blev muslim år 5 eller år 6 ba'd al-bi'tha, yani efter att profeten a.s. blivit profet. Och hans islam blev en ära och styrka för muslimerna, som Abdullah ibn Mas'ud sa, ma zilna a'izza mundu aslama Umar, att från den dagen Umar blev muslim så blev vi starka. Och mashallah, han var den som gjorde hijra också till Medina innan profeten Muhammad a.s. och han var med i alla slag. Och han blev khalifa efter Abu Bakr på hans beordran. Och han styrde, mashallah, muslimerna i flera år. Öppnade Beitul Maqdis och Sham. Och gjorde många, mycket khair, mashallah. Och han dog som shahid i Medina. Då han blev stucken av Abu Lu'lu al-Majusi, som vi alla känner till, i Salat al-Fajr. Och han dog sen då efter 3 dagar och begravdes bredvid profeten alaihi salatu wassalam. Ja. Taib. Det finns ett tillägg på hadithen som ni kan skriva ner i Sahih Muslim. Och det är bara i slutet. Illa futihat lahu abwab al-janna al-thamaniya. Den här hadithen nämner att paradisets dörrar öppnas för honom. Och i Sahih Muslim, paradisets 8 dörrar, ordet 8 kan ni lägga till, öppnas för honom. Och han får träda in genom vilken han vill. Det är också ett tillägg. Och han får träda in genom vilken han vill. Illa futihat lahu abwab al-janna al-thamaniya. يدخل من أيها شاء. Det är tillägget. Är det med? Okej, men i min norska på den arabiska. Okej. Det är olika riwayat. Den finns i muslim. Och den som jag har här på arabiska, så är det väl Bukharis riwaya där det här tillägget inte finns. Taib. Så hamdala om ni har det. Mashallah, så är det bra. Och ibland muslim nämner ju flera olika riwayat på en och samma hadith. Namn, och den här är också muslim. Det finns båda är muslim, så den är inte Bukhari, den är muslim, men det finns flera yani riwayat i Sahih Muslim med olika ordalag.
Men det här åtta portar, är det...
Det är muslim, nummer 234. Det är en annan riwaya. Och det finns en riwaya utan det tillägget. Jag har här till exempel illa futihat lahu abwabul jannah bas akhrajahu muslim. Och så finns då tillägget från Imam Tirmidhi som vissa ulama håller att vara hasan eller sahih. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och det finns också ett tillägg att han lyfte blicken mot himlen. Men det tillägget är da'if. Att när man säger den här duan så ska man kolla upp mot himlen. Det tillägget är da'if. Det är inte autentiskt.
Och även
vissa gör så. Att lyfta blicken mot himlen har nämnts i svaga hadither. Att peka med fingret har inte nämnts alls. Alltså det finns inget belägg för det. Och samma sak som vissa gör att de vänder sig mot qibla när de ska säga den här duan. Det saknar också belägg. Jag sillar världen. Hallik, sabr. Det kanske kommer svar på din fråga, inshallah. Nej. Taib. Ma minkum min ahadin yatawadda. Om någon av er gör wudu. Vem det än är av er som gör wudu. Fayasbighul wudu. Och han fullbordar sin wudu. Al-isbagh på arabiska betyder då att fullborda. Och al-isbagh som nämns i många hadither, isbagh al-wudu. Ulema nämner att det finns isbagh wajib och isbagh mustahab. Okej? Al-isbagh al-wajib i wudu är att till exempel alla kroppsdelar omfattas av wudu. Isbagh al-wudu som är wajib är att alla kroppsdelar blir blöta. Och sen finns det isbagh som är mustahab. Som till exempel att tvätta kroppsdelarna mer än en gång. Att gnugga in vatten. Att föra in vatten djupare i näsan. Att föra in vatten i skägget. Det är mustahab. Och inte isbagh wajib utan isbagh mustahab. Okej? Okay? Nah. Han fullbordar då sin wudu på bästa sätt. Och sen efter sin wudu säger Ashhadu an la ilaha illallah. Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Wahdahu la sharika lah. Och egentligen när man säger Wahdahu la sharika lah så är det, vad kan man säga, man betonar vad man redan har sagt. För när man säger la ilaha illallah så omfattar det att Allah inte har någon sharik. Så att det är att man betonar yani ash-shahada. Wahdahu la sharika lah. Mu'akkida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Om man säger detta så kommer då paradisets åtta portar att öppnas för den här personen. Inte? Nej. Och paradiset har åtta portar. Helvetet har sju portar. Och paradiset har åtta stycken portar som det har nämnts i en sahih hadith fi al-jannati thamaniyati abwab. Och i den hadithen nämndes dörren av salah, dörren av al-jihad, dörren av al-siyam som heter riyan och dörren av al-sadaqa. Fyra stycken nämndes i den hadithen. Taib. Och i vissa andra hadither i Musnad med Ahmed som nämner de andra dörrarna så nämns det att en av dörrarna är Bab al-Kadhimin al-Ghayb. Dörren av dem som håller inne sin ilska. Och Bab al-Mutawakkilin. Dörren av dem som förlitar sig på Allah. Och där nämns också en autentisk hadith min Bab al-Ayman. Den högra dörren. Och Bab al-Dhakirin. Dörren av dem som minns Allah mycket. Och bab ett toba. Och dörren av ett toba. Men dessa hadither, de senare är ni, finns inte kalam om dem. Men det sägs att det här är de kompletterande dörrarna till dessa åtta dörrar. Ja. Vad menas med att paradisets 8 dörrar öppnas för den här personen? Och han får träda in genom vilken han vill. En förklaring är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta för honom att göra gärningarna som får honom att gå in genom den dörr han väljer. Allah kommer för honom i detta liv att underlätta och vägleda honom till de gärningar som gör att han går in genom dessa dörrar. Nah. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Att för dem som kämpar för våran skull kommer vi vägleda till våra vägar. Vi kommer vägleda dem till de goda vägarna. Yani, när du gör någonting får du någonting mer av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en tolkning. Den andra tolkningen är att dessa dörrar kommer att öppnas för personen på domedagen. Och han kommer då att få välja vilken av dörrarna han vill. Och det nämns nu här فَوُضِيَ الْمَاذِي مَوْضِي مُسْتَقْبَلْ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ. När du säger detta, du öppnas dörrarna till paradiset. Yani, det är, vad heter, presens. Men det på arabiska betyder någonting som kommer att hända. Och det är tillåtet att använda det här på arabiska. Så som Allah säger, أَتَا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. Yani, domedagen har kommit. Så har inte bråttom. Det betyder, yani, den kommer att komma. Taib. Na. Och sen har vi också här Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och ordet tawwab på arabiska är sigat al-mubalagha, vilket betyder inom grammatik att man gör någonting väldigt mycket. En person som är toba, han är ta'ib. Ta'ib, han är toba. En gång han är ta'ib. Men tawwab, när man använder det på den här wazen, han är fa'al, så betyder det han är en person som ständigt gör toba. Varje dag gör han toba, återvänder till Allah och gör istighfar och ångrar sig för sina synder. Då är han tawwab. Och det är också ett av Allah Ta'alas namn, att han är ett tawwab. Och då säger ulema att tawwab hos Allah är den som ger personen tawfiq till tawba och den som accepterar tawba. Och yani ständigt förlåter. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Och gör mig bland dem som renar sig. Yani de som renar sig från synder och de som renar sig från orenheter. Och Allah har nämnt de här två tillsammans i Koranen. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. I surat al-Baqara, vers 222. Allah älskar dem som vänder sig till honom i ånger och de som renar sig. Och här nämner ulema, det här är väldigt passande. Då tawba handlar om att rena sitt inre och at-tathir handlar om att rena sitt yttre. Yani, gör mig ren, ja Allah, invändigt och utvändigt. Gör mig ren på alla sätt. Ja. Så, mashallah. Det är då rekommenderat att göra denna vackra dua som handlar där det finns en shahadatain efter sin wudu. För det kommer att ge människan sa'adatul abadiyya, yani den sanna lyckan. För aslan, din dyrkan, din wudu, din salah är inte korrekt om du inte har fullbordat shahadatain. Så att det passar väldigt bra att den sägs efter al-wudu. Och han kommer då att belönas i nästa liv med denna stora belöning, att han får träda in genom vilken av paradisets dörrar som han önskar. Och då kanske man undrar här. Ja, det finns en dörr för de som har gjort salat, de som har gjort sadaqa, de som har gjort jihad och så vidare. Men den här personen får välja bland vilken av dörrarna han vill. Och då säger här ulema, det är inte som belöning för wudu, utan det är som belöning för den här dhikr shahada efter el-wudu. Taib. Så vill man ha den här belöningen på domedagen så ska man vara mån om att kontinuerligt säga denna dhikr efter sin wudu. Då får man inshallah ta'ala den här stora belöningen på domedagen. Naam. Och den här dhikr har också en munasaba. Och det är att när man renat sig utvändigt med vatten, med wudu, så ska man också rena och fullborda sitt inre med ett tawhid, med kalimat al-ikhlas, med ordet av uppriktighet, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, som är de vackraste och viktigaste och tyngsta av ord. Och As-Sunani säger att la yakhfa, det är inte dolt vilken vishet det finns i att avsluta detta kapitel med denna hadith. För hadithen nämner denna dhikr som man säger när man avslutat sin wudu. Ja. Och den här duan är rekommenderad hos alla ulema. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Och Imam Nawawi nämner också att man kan säga den efter el-ghusl. Man kan säga den efter el-ghusl. Och en till faida som Ibn al-Qayyim nämner är att de enda haditherna som är autentiska, som talar om dhikr, som man säger i wudu innan och under och efter wudu, är innan wudu al-basmala och efter el-wudu denna dhikr. Okej? Okay? Och det finns en liknande också. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Den har också nämnts. Men yani utöver detta så är alla hadither da'if som nämner att man ska göra en viss dhikr när man tvättar en kroppsdel. Jag minns när jag blev muslim, jag fick någon sån här wudu eller någon sån här dhikrbok, och då står det att när du gör liksom tvättar ansiktet ska du säga en dhikr, typ så här, och alla lys upp mitt ansikte, du sätter armarna typ så alla, ja nu ska jag säga en dhikr vid varje kroppsdel. Och det är som Ibn al-Qayyim säger, la asla lahu, det saknar grund helt och hållet, utan det som då är autentiskt är al-basmala innan wudu och denna dhikr i slutet av ens wudu. Ja. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.